Vi fortsätter med ämnet evangelierna. Och vi ska säga något om Lukas evangelium allra först. Lukas evangelium hör ihop med apostlagärningarna. Det är en harmonisk helhet. Lukas 1-24 är bara första delen av läkaren Lukas verk. Sedan följer apostlagärningarnas 28 kapitel som en andra del. Och de båda delarna hör ihop. Det är en helhet. Lukas skriver till Teofilus, men också till varje kristen och till varje kristen bland hedningarna, de hedna kristna först och främst. Skulle man sätta en rubrik över Lukas verk, så kunde det bli från Jerusalem till Rom. Från Jerusalem till Rom. Lukas syfte är att porträttera evangeliets väg från Jerusalem och till Rom. Med andra ord, det är en berättelse om hur evangeliet går vidare från Israel till romarna, det vill säga representanterna för den hedniska världen. Evangeliet skulle ju först predikas för Israel, för judarna, och sedan för hedningarna. Kristus var ju ett ljus för alla folkslag. Och evangelium är Guds kraft till frälsning för alla folk. Vi kan se redan i inledningen till Lukas evangeliet att Lukas vill betona att evangeliet är till för alla människor. Av allt det material som man kunde ta med, så väljer han i synnerhet sådant som betonar att evangeliet är till också för hedningarna. Han betonar att frälsaren är inte bara judarnas frälsare, utan alla folks frälsare. När Lukas i sitt tredje kapitel kommer med en släkttavla för att visa vem Jesus tillhör efter köttet, sin mandom, sin mänskliga natur som han har fått av jungfrun Maria, han vill visa vilken släkt det är, så för han denna släkttavla tillbaka, inte bara till Abraham, utan till Adam. Och sedan står det ju som var son av Gud. Här ser vi en intressant skillnad i förhållande till Matteus evangelium. Vi sa igår att Matteus vill betona att Jesus är den rätte Messias. Judarna som förkastade honom, de flesta judarna, och menade att Mose talade om en helt annan sorts Messias än den föraktade Galileen och Nazaren. Matteus visar att Jesus är Abrahams säd, den utlovade säden. Mose hade ju sagt att genom Abrahams säd skulle välsignelse komma över folket. Och Matteus börjar ju släkttavlan: detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons släkttavla. Jesus var Davids son, den rätte Messias, och han var Abrahams son. Han går alltså tillbaka till Abraham för att markera för judarna att Messias, Jesus Kristus, är Messias, den rätte Messias, Abrahams säd. Men Lukas, som vill betona att Messias Kristus är inte bara judarnas Messias och frälsare, utan hela världens, Han för Marias släkttavla i tredje kapitlet tillbaka ända till Adam, som är stamfader alltså inte bara för judarna som Abraham, utan för alla folkslag. En annan sak som är betecknande för Lukas, det är att han ständigt betonar att evangeliet ska spridas till alla folk. Han använder ordet evangelisera. Sprida evangelium, förkunna evangelium. Gång på gång. Just det ordet finns bara en enda gång i de andra tre evangelierna. I Matteus 11:3 finns det. Det finns inte i Markus och inte Johannes. Men det förekommer 25 gånger hos Lukas. 10 gånger i första delen, alltså i Lukas evangeliet, och 15 gånger i Lukas andra del, alltså apostlagärningarna. Det markerar alltså detta, hur evangeliet går från Jerusalem ut till hedningarna, ut i hela världen. Så ser vi att Lukas verk, det går från Adam och så ut till Rom, från Jerusalem ut till hedningarna, ut till hela världen. Evangeliet skulle predikas för hela världen. Och Lukas betonar gång på gång att nåden är allmän, nådens universalitet. Det gör ju hela skriften, det gör också de andra evangelierna, men Lukas stryker under det särskilt. Kristi rike är för alla folk. Jesus från Nazaret är världens frälsare. Vi kan tänka på till exempel Lukas 4, när Jesus predikar över Jesaja kapitel 61. I Lukas 4, 16-19, så fortsätter han efter den predikan, när han har sagt att nu är detta fullbordat inför edra öron. I vers 21 så säger han, i vers 24: sannerligen säger jag eder, ingen profet blir i sitt fädernes land väl mottagen. Man hånade ju honom och avvisar hans undervisning bland judarna, och evangelium går vidare till hedningarna. Och Jesus säger, vers 25: jag säger eder, så som sant är, i Israel fanns många änkor på Elias tid, då himmelen var tillsluten i 3 år och 6 månader och stor hungersnöd kom över hela landet. Likväl blev Elia inte sänd till någon av dessa, utan allenast till en änka i Sarepta i Sidons land. Och många spetälska fanns i Israel på profeten Elisas tid, och likväl blev ingen av dessa gjord ren, utan allenast Naaman från Syrien. När de som var i synagogan hörde detta uppfylldes de alla av vrede och stod upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta honom där utför. Men han gick sin väg mitt genom hopen och vandrade vidare. Här bevarar alltså Lukas sådana händelser, och det som Jesus har sagt, som betonar att evangeliet är till också för andra folk. Och det visar redan Gamla testamentet. Elia gick inte till änkorna i Israel, utan till änkan i Sarepta. Elisa botade inte det spetälska Israel, utan Naaman från Syrien. Och vi har många sådana här exempel i Lukas. Det är Lukas som berättar om samaritens tacksamhet. Det var 10 spetälskad. Det var bara en som kom tillbaka och tackade Jesus för att han hade blivit ren. Och denne var en samarit. Han var inte jude. Det är Lukas som berättar om synderskan i fariseens hus. De lärda och fromma judarna avvisar honom. Den föraktade synderskan trodde. Det är Lukas som har bevarat texten om den barmhärtige samariten. Det är Lukas som berättar om farisén och publikanen. Det var publikanen som gick hem rättfärdig till skillnad från den andre, till skillnad från farisén. Det är Lukas som berättar om det förlorade fåret. Det är Lukas som berättar texten om den borttappade penningen, om den förlorade sonen, om Zacchaeus, den där föraktade publikanen som tog för mycket betalt. Det är Lukas som berättar att en rövare kom till tro. Bara Lukas. I Matteus så nämns inte just den saken. Lukas är angelägen att bevara till eftervärlden de händelser, de texter, de ord som visar att evangelium är till för hedningar, för de små, för de som står utanför, för syndare, för publikaner, för förlorade, borttappade människor. Det är typiskt ett av kännetecknen i Lukas evangeliet. Men vi hinner inte fördjupa oss i det här, utan ska framförallt den här timmen uppehåller oss vid det fjärde evangeliet, Johannes evangeliet. Det evangelium som skiljer sig mest från det andra, som vi kallar för synoptikerna. När Johannes skriver sitt evangelium, då finns ju redan Matteus, Markus och Lukas. Och man ska ha klart för sig att Johannes utgår ifrån att Matteus, Markus och Lukas finns. På flera ställen så märker man det, att Johannes bryr sig inte om att berätta vissa saker som man bör veta för att förstå. Han utgår ifrån att det finns redan texter om den saken. Hans evangelium är ett komplement. Och det bör vi också komma ihåg, att när vi läser Johannes så förutsätter Johannes de andra tre. Och då kan vi fråga oss, varför skriver då Johannes sitt evangelium? Vad är syftet? Vad är bakgrunden? Ja, Johannes skrev sitt evangelium, sa vi redan igår, cirka år 90 efter Kristus. I staden Efesus, som då var huvudstad eller centrum i mindre Asien. De övriga evangelierna har ju alla kommit till före år 70, före Jerusalems förstöring. Många tror att Markus kom till först, men jag tror att Matteus kom först. Men den frågan ska vi inte behandla i de här föredragen, utan nu ska vi se vad som kunde vara bakgrunden till Johannes evangeliet, som alltså kommer till mer än 20 år efter de andra evangelierna. Ja, hur var tillståndet i kyrkan, i församlingarna vid den här tiden? Ja, det kan vi få klart för oss om vi går till Pauli brev. Om vi ser efter hur tillståndet var i kyrkan mot slutet av Pauli verksamhet, då får vi veta att det blev svåra stridigheter. Paulus blev indragen i bittra strider. Han mötte mycket motstånd. Han mötte många villoläror och villolärare. Han fick strida hårt för att upprätthålla sanningen, bevara evangelium rent. Och det var då inte bara strider mot de självrättfärdiga judaisterna. Det vi möter i Galaterbrevet. Utan det gällde också många andra som kom med falsk lära utifrån judiskt tänkande och gnostiskt tänkande. Vi ser det i Feserbrevet, Kolossebrevet och pastoralbreven. Alltså breven till Timoteus och till Titus. Man ville göra Kristus till en lägre varelse än Gud. Kristus var stor, men inte lika stor som Fadern. Han var inte lika mycket sann Gud som Fadern. Man förnekar att Kristus är född av Fadern av evighet med samma makt och majestät. Man förnekar kort och gott Kristi gudom. Men inte bara det. Man ansåg också på många håll att Kristi kött och blod var inte riktigt kött och blod. Han var inte verkligen en sann människa. Man ansåg hans kött och blod som någonting overkligt. Det finner vi i Kolosserbrevet till exempel. Där Paulus går emot denna förvrängning av sanningen. När nu Paulus levde, kunde han gripa in personligen mot dessa heresier. Bekämpa dessa villoläror. Men Paulus avrättades ju i Rom. Och när nu Paulus var död, så kunde han inte gripa in mot de här falska lärorna. Och det blev värre. Och värre. Det är bakgrunden till Johannes evangeliet. Det var därför som Johannes aposteln, den som Jesus älskade, känner sig kallad att fara till Efesus, slå sig ner där och bekämpa de falska lärorna. Kämpa för sann kristendom där den var hotad. Vi känner en av de falska lärarna som hette Kerintus. Han trädde fram och hävdade att Jesus bara var en mänsklig varelse. Vi känner till så kallade doketister som hävdade att Kristi kropp inte var en verklig mänsklig kropp. Ordet doket, doketist, kommer av ett verb som betyder att det ser bara ut som om han är en sann människa, men det är bara skenbart. Så förnekade man att Kristus var sann människa. Man förnekar att han är sann Gud. Ebioniterna fick många anhängare. Och de lärde att Kristus bara var mönstret för ett rätt liv. För dygd. En lära som ju går igen också i vår tid. Kristus är ett mönster för oss. Men han är inte Guds lam som har tagit bort världens synd. Och då kanske vi förstår varför Johannes lyfter fram Johannes stöparens vittnesbörd. Och två gånger hör vi den förkunnelsen ropas ut redan i första kapitlet. Se Guds lam som tar bort världens synd. Det behövdes alltså ett sant porträtt av Jesu person som tar fram och ytterligare visar och betonar att enligt Kristi egna ord och enlighet med vad han sa, så är det säkert omvittnat att Jesus var sann Gud och ett med Fadern. Och att han samtidigt var sann människa. Det behövdes ett evangelium som ytterligare strök under och visade att tron på honom räddar. Den som tror på honom har evigt liv. Och att vantron fördömer, men den som icke tror, han blir fördömd. Det behövdes ett evangelium som klart avslöjar heresierna som nu hotade kyrkan och som hade sin rot i vantro. Johannes klargör ju i 20 kapitlet, vers 31, vad som är syftet med hans evangelium. Där står det, ja, vi kan läsa från 30 versen: ännu många andra tecken som icke är uppskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit uppskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Alltså rätt lär om Kristus och genom Kristus liv. Genom tron på honom ha det eviga livet. Det är typiskt för Johannes att använda ordet vittna. Vi sa att om Lukas är det typiskt med ordet evangelisera. I Johannes evangeliet möter vi gång på gång vittna. Mose har vittnat om mig. Johannes stöparen vittnade om Kristus. Fadern vittnar om mig. Faderns vittnesbörd handlar om mig. Men ni tror honom inte. Ni tar emot honom inte. Och när Jesus säger jag och Fadern är ett, och mycket annat, så säger man vi tror dig inte. Och du vittnar om dig själv. Och Jesus svarar: Fadern vittnar detsamma, och det jag säger är ingenting annat än Faderns vittnesbörd. Och står det inte hos Mose att ett vittnesbörd ska vara giltigt om det finns två eller tre vittnen? Jag är inte ensam som vittnar. Så vill alltså Johannes med sitt evangelium stärka oss i tron, kämpa för den sanna tron och bevara oss i den tron, fördjupa vår tro, inskärpa för oss att Jesus är sonen, den evige sonen, Guds evige enfödde son. Klargöra förhållandet mellan Fadern och sonen. Jesus är inte en lägre Gud än Fadern, utan lika mycket sann Gud som Fadern. Jesu enhet med Fadern blir betonad. Vi möter också i Johannes evangeliet en rad händelser som Johannes kallar tecken. Vi läser om det första tecknet. Det var vinundret i Kana. Det var det första tecken som Jesus gjorde, står det. Så kommer det flera sådana tecken. Det vill säga under som på avgörande sätt uppenbarar vem Jesus är. Att han är sonen, den evige sonen som var till före Abraham. Före Abraham var till var jag. Jag som var ordet. I begynnelsen var ordet. Så börjar Johannes sitt evangelium. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har ingenting blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus, och så vidare. Och ordet blev kött. Han är alltså det eviga ordet, den evige sonen som blir människa, antager kött och blod i sin persons enhet. Han blir människa för vår skull. Så högt älskade Gud världen. Mot den här bakgrunden, hur det var i mindre Asien, förstår vi varför det i Johannesevangeliet är bevarat så många händelser och så många tal av Jesus som just klargör sanningen i frågorna om Kristi person och om hans förhållande till Fadern. När Jesus går här på jorden så är det ingen mindre än Gud själv som går här. Hans närvaro är Guds närvaro. Och i hans person har vi det eviga livet, det eviga och sanna ljuset. I honom bor Guds fullhet lekamligen. Han är det eviga livet. Det är Johannes evangeliet som vi möter. Jag är orden. Jag är livet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är dörren till fårahuset. Jag är den gode herden. Och så vidare. Dessa jag är ord som anknyter till namnet på Gud, som enligt Mose är jag är. När Mose frågar Gud vad han ska säga till israeliterna, när de frågar vem är det som har sänt dig, så säger Gud till Mose: så ska du säga, jag är har sänt mig till eder. När Jesus säger jag är världens ljus, så säger han alltså därmed också att han är Gud. Gud själv. Ett med Fadern. Och han säger ju många gånger: jag och Fadern är ett. Trodde ni Fadern skulle ni tro mig. Trodde ni honom som har sänt mig skulle ni tro mig. Och det heter också att den som inte tror att jag är, han blir kvar i synden. När jag har blivit upphöjd ifrån jorden, då ska ni förstå att jag är, kan det också stå. Då ska ni förstå att jag är Gud. Ingen mindre än Gud själv. Så kan vi alltså notera att Markus börjar sitt evangelium med Johannes döparen. Matteus börjar med Abraham. Lukas börjar med Adam. Johannes börjar med Jesus som det eviga ordet i Faderns sköte i begynnelsen, före allt skapat, före Adam. Johannes betonar alltså verkligheten av Kristi mänskliga natur. Ordet blev kött, Johannes 1:14. Jesus som är det eviga ordet sitter vid Jakobs brunn mitt i solhettan. Han är trött. Han har en kropp, en riktig kropp som är trött och törstig. Han betonar att Jesus gråter med dem som gråter. 11:33, 11:35. Han betonar att Jesus har en verklig själ som är bedrövad ända till döds. Med tanke på döden. 12:27. Vad ska vi då säga om Johannes i förhållande till synoptikerna? Jag har redan sagt att Johannes förutsätter kunskap om synoptikerna. Antingen bekräftar Johannes vad synoptikerna redan har sagt, eller så utvidgar han deras innehåll, kompletterar. Johannes bortser från mycket som har upptecknats tidigare, grundläggande och viktiga ting som Johannes inte förnekar, som han förutsätter, som man inte kan bortse ifrån, men han upprepar inte. Till exempel frälsarens födelse. I Johannes evangeliet så står att ordet blev kött, men vi läser ingenting om hur det var när Jesus föddes i Betlehem. Ingenting heller om Jesu dop i Johannes. Ingenting om frestelserna. Ingenting om Jesu förklaring. Ingenting om Jesu himmelsfärd. Ingenting om hur Jesus kallar apostlar. Ingenting om dopets instiftelse. Ingenting om nattvardens instiftelse. Du förstår hur galet det skulle vara om någon tänker att här ser ni att enligt Johannes så är det inte något viktigt med dop och nattvard, för det står ju inte ett ord om det i Johannes evangeliet. Nu står det ju i Johannes evangeliet om att blir man inte född ovanifrån av vatten och ande så kan man inte komma in i Guds rike. Men dopets instiftelse och nattvardens instiftelse, det berättar inte Johannes. Det vet han att det är grundligt berättat redan. Han förutsätter det som finns hos synoptikerna. En rad liknelser som vi läser om i synoptikerna, de finns inte med i Johannes evangeliet. Profetian om Jerusalems förstöring som finns hos Matteus, ett helt kapitel, och Markus och Lukas tas inte om igen i Johannes. Och undervisningen om världens slut som Jesus ägnade sig åt mycket och tas upp i de andra evangelierna finns inte med hos Johannes. Johannes evangelium kompletterar med andra ting som inte har kommit med så mycket hos synoptikerna. Han anspelar också i förbigående på saker som finns utförligt behandlat i synoptikerna, men han tar inte upp det själv. Och därför så finns det många avsnitt i Johannes som man med svårligen kan förstå om man inte går till synoptikerna. Och det är tänkt så att man ska ta hjälp av synoptikerna, eller Johannes förutsätter synoptikernas framställning. Men Johannes syfte är alltså annorlunda än att upprepa det som redan är sagt. Hans syfte är att visa att enligt det sanna uppenbarade, det Jesus verkligen sa och gjorde, så är det utom allt tvivel så att Jesus är ett med Fadern. Han är sann Gud, han är också sann människa, och det är endast genom Jesus Kristus som vi kommer till himlen. I inget annat namn finns frälsning. Vad har då Johannes med som inte alls finns i de övriga evangelierna? Först och främst sådant som hör med till Jesu verksamhet i Jerusalem innan han kom till Galileen. Synoptikerna koncentrerar sig på det som hände uppe i Galileen. Johannes är det enda evangelium som innehåller berättelsen om bröllopet i Kana, botandet av ämbetsmannens son, den sjuke vid dammen Betesda, den blinde vid Siloam, uppväckelsen av Lazarus, äktenskapsbryterskan, Jesu hänvisning till sig själv som världens ljus och liv och som den gode herden, predikan i Kapernaum om livets bröd, Johannes 6, och hans avskedstal till lärjungarna och hans överste prästliga förbön, hans framträdande inför lärjungarna vid Tiberias sjö, och slutligen hans återinsättande av Petrus i apostlaämbetet. Petrus lämnar ju, kan man säga, sitt apostlaämbete med en trefaldig förnekelse. Jag känner inte den mannen. En apostel utmärks av att vittna om Kristus, bekänna sig till honom, säga motsatsen: jag känner den mannen, han är mitt liv. Men Petrus förnekade Jesus 3 gånger. Johannes berättar i sitt sista kapitel om hur Jesus återinsätter Petrus i apostlaämbetet också trefaldigt. Precis som Petrus hade förnekat sin frälsare 3 gånger, så frågar frälsaren 3 gånger: Petrus, älskar du mig? Man kan också säga att de synoptiska evangelierna uppehåller sig främst vid Jesu underbara verk och porträtterar därigenom hans messianska makt. Johannes riktar vår uppmärksamhet mera mot Jesu person, hans förhållande till Fadern och till frågan om hans persons betydelse som världens ljus och liv. I linje med denna skillnad berör Jesu ord det ord som synoptikerna har bevarat, i synnerhet Jesu verk, Jesu rike, Guds rike är nära. Vad Jesus skänker människan och vad han begär av henne. De predikningar av Jesus som Johannes har upptecknat, de hänför sig främst till Jesu person. De är Jesu personliga vittnesbörd om sig själv, och de är därmed också Faderns vittnesbörd om honom. Ty jag säger ingenting av mig själv, utan endast det som Fadern har uppenbarat och sagt. Man kan också se den skillnaden att synoptikerna, som jag sa, främst behandlar vad Jesus gjorde och sade i Galileen. Johannes främst vad Jesus sa och gjorde i Judén. Och ska vi ge en snabb översikt över Johannes evangeliet, så kan vi säga att de 4 första kapitlen, 1-4, en allmän del och en grundläggande del i hans evangelium. Sen kommer 5-12 som handlar om Jesus och hans motståndare. 13-20 handlar om Jesus samtal med sina egna. Och kapitel 21 är då avslutningen. Jag hinner inte här ta upp lite närmare om kronologin, om Jesu verksamhet enligt evangelierna. Kanske ändå ska säga att när man har försökt räkna ut och bestämma året för Jesu födelse, så har man räknat lite fel. Det var en romersk abbot som hette Dionysius Exiguus som levde på 500-talet. Och han menade att år 754 efter Roms grundläggning är detsamma som Jesu födelseår. Men han räknade fel. Och därför har det blivit fel i kronologin. Han tänkte sig också att Jesu födelse ägde rum den 25 december. Och det är ett förslag som inte alls är dumt. Andra förslag är 1 februari, 5 april, 1 augusti. Mycket tyder på att 25 december kan vara rätt. Men året för Jesu födelse, det är inte 754 efter Roms grundläggning, utan förmodligen 749 eller möjligen 750. Sannolikt 749 efter Roms grundläggning, och det blir detsamma som vi kallar för 5 före Kristus. Jesus föddes nämligen före Herodes den stores död, och han dog 750 år efter Roms grundläggning. Alltså år 4 före Kristus, alltså kan inte Jesus ha fötts senare. Och han dog just före påsken. Och det finns andra omständigheter som då tyder på att Jesus förmodligen föddes ungefär 25 december år 749 efter Roms grundläggning, alltså år 5 före Kristus. Jag hinner inte nu gå igenom alla data som tyder på det här. Men man kan sedan räkna ut ungefär när det ena och det andra hände i Jesu verksamhet. Jesus som 12 år i templet, det bör bli 8 efter Kristus ungefär. Och när Johannes döparen trädde fram och predikar, då är vi framme vid år 26 efter Kristus. Och strax därefter så döper Johannes döparen Jesus, det blir 27 efter Kristus. Och Jesus kommer ner till Jerusalem vid tre påskhögtider. Och då kan man räkna ut och placera in materialet utifrån detta. Synoptikerna nämner bara om en påsk, för de tar inte med allt vad som hände i tur och ordning, utan samlar materialet. Men enligt Johannes så får vi klarhet över att Jesus måste ha verkat i drygt 3 år. Offentligen. Och då kommer vi också fram till att Jesus blev korsfäst år 30 efter Kristus. Och man kan då placera in vad som hände dessförinnan, om hur han uppväcker Lazarus och hur han vandrar, från vilket år han lämnar judarna och ägnar sig åt sina egna lärjungar och så vidare. Man kan ganska säkert utifrån detta hävda att Jesus korsfästes. Han uppstår på den tredje dagen och visar därmed att hans försoningsverk var fullbordat, fullkomligt gjort. Därmed måste vi stanna. Vi hinner inte gå igenom texten närmare. Det får vi göra en annan gång.